rekordstort intresse för att köpa ruckel.
Det är väldigt svårt att förstå att jag gjorde det här valet, kan man säga. Takpannorna var 150 år gamla, det regnade in, det fanns inte el, det fanns inte vatten.
Vad ska man tänka på om man vill köpa ett övergivet hus? Och hur skyddar man öronen bäst när man går på konsert? Vi har testat öronproppar i olika prisklasser. Du lyssnar på Plånboken och det här är en repris med inslag från året som gått. Jag heter Anna Berg. Läget på bostadsmarknaden de senaste åren gör att allt fler försöker hitta genvägar. Ett alternativ är att köpa ett nedgånget ödehus. Jenny Sondell är en av dem som vågat slå till. Hon köpte sitt lilla torp för 5 år sedan.
Här där vi står i vardagsrummet så var det en läcka rakt ner genom taket. Takpannorna är... hade gått sönder där uppe och så hade det ju stått och droppat i massor av år rakt ner. Murgröna växte in, det var hål i ytterväggarna för att träda, det liksom bara, det fanns ju ingen plats annat att ta vägen än rakt in i huset. Så vi liksom knatar upp här, jag tänker bara, men här kan jag bo. Och Daniel som han hette, han bara, men här kan du inte bo.
Det är ett rött litet torp. I fönstren hänger vita gardiner och när solen går ner lyser små lampor upp trädgården. Det syns inte ett spår av det förfallna, nedgångna hus som Jenny Sondell blev så kär i sommaren 2020.
Jag känner inte så många som kan tänka sig att ha utedass och inget vatten i ett halvår. För det var ju så det var. Jag ser ju det färdiga resultatet medan andra bara ser jobb. Däremot så när man kommer hit nu, vad fint du har fått det. Ja, jag har jobbat hårt. Alltså det är många, många timmar.
Det är mitt under pandemin. Jenny är nyskild, men pengarna hon har efter försäljningen av det gemensamma huset räcker inte långt. Bostadsmarknaden är överhettad, så också på Mälaröarna och Färingsö utanför Stockholm, där Jenny vill bo med sina tonårsbarn, som också är uppvuxna där. När hon lägger ett bud på ett hus i området så sticker budgivningen iväg med minst 500 000.
Jag var så himla deppig.
På en middag och sin dåvarande svärmor kommer torpet på tal första gången. Det är mamman Särbo som äger det då.
Och då säger han så här, ja men du ska inte ta torpet då?
Varför inte, tänker Jenny.
Du kan väl bo där så länge medan du letar efter någonting. Men det är inget märkvärdigt och jag har inte varit ute på 7 år.
Torpet syns knappt. 7 år utan underhåll och besök gör att det nu ligger väl gömt bland granar och sly. Mot att Jenny lovat att inte riva huset har hon fått köpa det. Det är en mäklare som gjort värderingen. Och med tanke på närheten till Stockholm och att det ingår 7400 kvadratmeter mark har hon betalat 2 000 000 kronor. Hon köper torpet friskrivet. Så nu är det och alla problem som kommer med torpet hennes.
Det var ju bara att konstatera så här att det som händer, det händer. Och så var det bara att hoppa på något sätt.
Det första Jenny gör är att dra in vatten och hon beställer en luftvärmepump. När hon och barnen flyttar in i augusti är den fortfarande inte på plats. Och när oktober övergår i november har Jenny varken värme eller badrum inomhus.
Här har vi en utedusch. Det var en av de första sakerna jag fixade. Och sen så värmde jag ju vatten på spisen. Och så blandade jag kallt och varmt vatten och så stod jag och duschade. Det var ganska kallt i november.
Jenny som är permitterad från sitt jobb på grund av pandemin har tid att bygga. Hon tömmer huset på bråte och blir stammis på återvinningen. 79 vänder dit blir det under sommaren. Hennes föräldrar har kommit ner från Västerbotten för att hjälpa till med bygget.
Alltså jag hade byggt 2 hus tidigare, men nya hus. Så jag kunde ju ganska mycket om material och kostnader på det sättet. Men byggnadstekniskt, nej. Men jag tror att jag har en sån där attityd. Så här, men det är ju inte så svårt. YouTube finns, pappa finns. Och sen så känner jag väl någonstans så här, ja, men om inte jag kan, då får jag väl ta in någon då. Men jag är inte en person som oroar mig innan, utan jag är nog ganska bra på att se möjligheterna. Och det är väl det som gör att man klarar av det, tror jag.
Men det har varit frustrerande att anlita hantverkare som inte kommer på avtalad tid eller lämna fakturor som är betydligt högre än offerten. Och det finns tillfällen när hon önskar att hon inte varit ensam ägare av torpet. Som när vattnet fryser eller elen går.
Första gången det hände så var det verkligen en söndag kväll klockan 23. Och det är naturligtvis inte i juli utan det är ju november. Jag bara, ja, okej, vattnet kommer ju vara iskallt, det kommer vara kallt i hela huset. Jag kommer behöva elda hela natten om jag inte får igång det här. Så det man gör är att man tar på sig sina skor och sen så jag måste gå ut i proppskåpet. Och när man då ska ta sig dit och man inser så här att ja, men det är typ rosenbuskar hela vägen fram till det jävla proppskåpet, då kunde jag väl känna så här att men det är ju inte roligt. Nu har jag ju en sambo och nu är vi ju två igen. Och jag skulle säga att det är ganska skönt.
Hittills har Jenny lagt ner 1,5 miljoner på renoveringen. Hon har tagit hantverkarhjälp med tak, badrum och el. Men i övrigt har hon gjort allt själv. Isolerat övervåningen, lagt flera golv, tapetserat och målat. Dessutom har hon byggt ett attefallshus i trädgården som inrymmer 2 sovrum. Nu är Jennys sparkapital slut. Men det innebär inte att jobbet är klart. Hon vill bygga ut för att få en tvättstuga. Hon måste röja i trädgården och hon drömmer om ett växthus. Men ekonomin bekymrar henne inte, säger hon. Det får ta den tid det tar.
Du har sålt ett hus med vinst. Du har jobbat länge. Du har kunnat liksom samla på dig lite kapital. Om man inte är mitt i livet, om man är 25 och köper sitt första hus, hade det gått då?
Ja, men det tror jag. Du behöver ju kapital för att kunna göra det. Dels alltså, så är det ju med allting. Men det blir ju inte dyrare. Alltså att hade jag köpt ett 70-talshus så hade jag haft mer lån och större liksom utgifter än vad jag har idag. Om man är villig att kavla upp ärmarna och göra jobbet själv, då är det värt det.
Ja, det sa alltså Jenny Sondell. Välkommen Robert Danielsson.
Ja, tack så mycket.
Du är byggnadsvårdare och länsombudsman, verksam i den ideella byggnadsvårdsföreningen.
Stämmer.
Ofta när man åker genom landet så ser man ju de här övergivna husen. Varför står de tomma?
Ofta så beror det på strukturella förändringar i samhället, till exempel nedläggning av större arbetsplatser. Men det kan också vara av rent personliga skäl, arvstvister eller helt enkelt generationsväxlingar där husen blir övertaliga.
Mm. Men när en stor industri försvinner, då försvinner också folk och då blir hus tomma.
Ja, det är en konsekvens. Det kan också vara stora marköpköpare som till exempel jord- och skogsbolag som är ointresserade av husen utan ser värdena i marken eller i skogsråvaran.
Just då, då får de stå där. Är det bara i glesbygd man hittar de här husen?
Alltså man hittar ju tomma hus lite överallt. Man kan gå runt i Stockholm till exempel och i städer. Och det är ju också ett annat skäl kanske att det finns fastighetsägare som kanske inte ser förvaltandet som en viktig del i ägandet. Utan de kanske låter husen stå av andra skäl.
Men man kan alltså hitta dem i storstäderna också?
Ja, absolut.
Mm. Jenny, hon valde ju när hon köpte sitt hus att inte ta in en besiktningsman. Hon köpte det friskrivet. Bör man anlita en besiktningsman?
Det här är lite svårt på grund av att många av de besiktningar som görs är för moderna hus. Och många av ödehusen är ju av äldre datum och tyvärr så får de en ofrivillig rivningsstämpel på sig. Och det kräver en hel del kunskap att se igenom
men vänta
det.
Nu, vi stannar. Varför får de det?
Jo, därför att den moderna besiktningsformen har oftast en livslängd på till exempel fasad, fönster, tak och så vidare. Och är huset 200 år gammalt så har det så att säga passerat sin tekniska livslängd.
Just det, och det ingår liksom i själva besiktningsuppdraget för nya hus.
Precis, precis. Och det är ju där egentligen som många blir tveksamma till att rädda hus på grund av att de får alltså, dubbla signaler. Precis som inslaget här, att det kan vara så att man får en känsla av att det här är ju kört. Men i många fall så är det gamla huset ett exempel på att det är en bra kvalitet. Tack vare att de står kvar efter 200 år så är de oftast välbyggda.
Just det, så att ett hus från 1600-talet som har stått, det är mer hållbart än vadå? När drar vi gränsen här?
Jag tycker någon gång efter 1950-talet så tycker jag att det börjar på att tappa lite grann. Och där också materialen kanske mer jämställs med de besiktningar där man säger att livslängden för vissa material bara är 30 år.
Mm. Om man är ute och kör genom landet eller för den delen utan på en promenad i Stockholm eller en annan storstad och så åker man förbi eller går förbi ett sånt här övergivet hus eller som ser övergivet ut och blir sugen på att köpa det. Hur hittar man ägaren?
Ofta så kan man ta reda på det genom att gå in på Lantmäteriets hemsida och då får man oftast namn och adressuppgifter på de som äger huset.
Okej. Det är så enkelt, eller?
Ja, i första steget är det. Men sen måste man någonstans ta reda på varför huset står tomt. Det kan ju vara så att det har varit en verksamhet som gör till exempel att dricksvattnet är giftigt, till exempel.
Just det.
Det kan vara en verksamhet som kanske bygger på en kriminell ägare. Eller det finns en arvstvist eller en person ligger på sjukhuset. Så att ofta så är det inte så enkelt så att det bara ringer upp och säger att jag vill köpa ditt hus.
Nej, det kan vara känsligt och en kriminell kanske man inte ens vill ringa, tänker jag.
Nej, precis.
Mm, det framgår ju tydligt av inslaget att man måste vara beredd på att hosta upp en del pengar om man vill köpa ett gammalt hus. Vilka kostnader kan dra iväg som man kanske inte tänker på i första läget?
Det kan ju vara sånt som man inte först ser. Till exempel så att man har en mögelproblematik som man inte var först medveten om, som kräver en viss form av sanering. Eller att huset står i ett landskap, en landskapsdel där det är väldigt lerigt till exempel, där man har problem med sättningar. Då kan det bli dyrt om man vill så att säga, få en stabil stomme.
Och när vi pratar dyrt, hur mycket kan vi landa på då?
Alltså det finns ingen högre prislapp på just sånt. Men någonstans måste man ställa det i relation till vad husen är värda kanske sen när man säljer dem. Mm. Och var och en måste någonstans sätta prislappen också på hur mycket arbete och möda och envishet vill jag lägga ner i tid. För det ofta pratar vi om flera år.
Mm. Jo, jag träffar ju Jenny och jag förstår ju att hon har ju jobbat på här alltså. Hur finansierar man sitt hus då? Det är kanske inte så lätt att få ett bostadslån och gå till banken och säga att nu vill jag låna till det här rucklet.
Nej, precis. Ofta så har ju alla hus ett grundvärde på grund av tomten. Och då måste man någonstans ställa det i relation till hur mycket man måste låna. Men det är generellt sett svårt att få ett lån på ett hus som inte har de senaste badrumsinredningarna, ett nytt kök, en fasad eller fönster som är bytta till exempel. Och då får man börja i liten skala och till exempel ta ett litet lån. Och lite grann som inslaget här också, att man kanske får göra ett steg i taget. Sen kan man värdera om huset. Nu har jag fått ett kök, nu är huset lite mer värt.
Mm.
Och då kan jag gå till banken igen och få ett lån till.
Mm.
Men inte sällan så gör folk så att de lägger ner ganska mycket eget arbete på de sakerna de kan och kompenserar bristen på pengar med eget arbete. Och inte sällan så blir det väldigt snygga resultat, för man måste tänka efter, skaffa sig kunskap och inte minst lära sig att göra det här på egen hand. Och det är fantastiska berättelser och det är fantastiska människoöden som man möter när man träffar människor som räddar ödehus, att inte sällan så säger de så här att, ja men när jag ställer frågan varför räddar du ett ödehus, då tror man att de ska prata om huset och istället så pratar de egentligen vilket liv eller vilken livsstil de...
Resan.
Ja, exakt.
Mm.
Exakt.
Mm. Men det låter då som att det finns en poäng med att det tar lite tid.
Absolut, och inte minst så kanske man behöver lära in vad det är för någonting som verkligen är viktigt. Man kan stå ut med just det här utedasset och den här duschen. Jag har själv gjort precis samma sak.
Ja.
Och på något sätt så blir det också det att om man inte har tänkt klart kring något, då finns det oftast en bättre lösning runt hörnet.
Just det. Mm. Ibland så kan det ju vara en bra affär att köpa ett hus och rusta upp det. Men kan man alltid räkna med att få sina pengar tillbaka om man nu gör den här resan och sen säljer sitt hus?
Nej, det kan man ju inte göra. Och lika så vet man ju inte med konjunkturen hur den slår. Jag tror man ska se det här som ett sätt att leva och inte bara tänka pengar. Så tror jag att man tack vare det gör faktiskt en bra affär i slutet. Att man köper så att säga med hjärtat och inte med plånboken.
Mm. Finns det områden i landet där man tänker att värdet aldrig kommer gå upp?
Det finns några områden som är alltså generellt sett svåra som tas upp i alla fall. Och det roliga är att några av de platserna kan också vända sig väldigt snabbt.
Mm. Men kan det vara om du ger något exempel?
Ja, men om vi tar gamla Bergslagen till exempel. Det finns samhällen som står tomma, som Ljusnasberg till exempel. Det handlar snarare om ett samhälle som har slutat fungera.
Mm.
Där handlar det ju inte om husen, utan det handlar snarare om vilken service som inte längre finns i den delen. Och då blir det ju svårt.
Just det. Nu får du svara lite kort. För Jennys del, hon visste inte att hon inte fick bygga ut som hon vill, eftersom huset är K-märkt. Finns det något som är viktigt att kolla upp så att man inte får obehagliga överraskningar när man väl har köpt det?
Om man är intresserad av ett hus, vilket som, så ska man alltid läsa på. Ta kontakt med myndigheten, till exempel stadsbyggnadskontoret. Vilka regler gäller just här? Får jag bygga en brunn? Får jag bygga ut?
Just det. Och du berättade i telefon för mig att så här, det kan vara buller som gör att man inte ens får bo i huset. Eller marken är förorenad.
Absolut. Så kunskap är alltid, alltså det är mycket mer värt än pengar oftast.
Tack Robert Danielsson, Byggnadsvårdsföreningen.
Vad är det du har köpt?
Hej Dorina Wikström.
Hej.
Du har hört av dig för att få hjälp med att kolla på en produkt som du och din dotter funderar på om de är värda sina pengar. Berätta, ni ska på konsert.
Ja, vi ska på en stor festival och ja, vi är ju superpeppade på det. Men då är det där med hörselskydd. Och de här vanliga skumpropparna, de känns inte så roliga eftersom ja, men de är svåra att stoppa i öronen och de är obekväma kan jag tycka. Och så sen är ju musiken blir lite så, eller det blir ganska burkigt ljud. Sen tycker jag inte att de är så snygga heller. Så att så fort jag hade beställt de här biljetterna, då började jag få massa reklam för särskilda så här, festivalöron eller
konsertproppar liksom. Mm.
Ja, precis. Och då tänkte jag så här, är de bra? Blir det bra ljud? Skyddar de öronen och sådär? Jag ser ju att de är snygga, men resten då?
Ja, det här ska vi ta och reda ut åt dig. Du får hänga kvar. Och till min hjälp till det så har jag Steven Vidén, universitetslektor i hörselvetenskap och docent i psykologi vid Örebro universitet. Hallå!
Hallå!
Och sen så har vi också med oss Anders Myrdal, musikälskare med många konsertupplevelser i ryggen. Hej!
Hej!
Och här i studion finns också Jeanette Ekblom Hägerström, adjunom och forskare vid Karolinska institutet i Stockholm. Välkommen!
Absolut. Tack så mycket!
När blir det farligt med starkt ljud, Jeanette?
Det är lite svårt att säga. Det beror på ganska mycket. Alltså det beror på ljudnivån kanske framför allt, men också hur lång tid man utsätter sig för ett starkt ljud. Och dessutom så finns det så individuella förutsättningar som gör att man kan vara mer känslig för skada. Men framförallt handlar det om ljudnivån, alltså decibellen i storleksantal och tiden som man utsätter sig för skada.
Eller
för...
Om man är på en normal lång konsert i några timmar, hur utsätts öronen då?
Ganska mycket. Det är, vanligtvis så är det ganska så starka ljud på en konsert. Det tycker man ju om. Åtminstone gör jag det. Jag tycker om att känna musiken i kroppen. Det ska liksom kännas att det är musik. Inte bara höras att det är musik. Och det gör ju också att man liksom upplever ljudet under en väldigt lång tid. Och ju kortare exponeringstid man har, desto mindre risk är det för skada. Och en konsert kan ju vara ganska så länge då. Och det som man också ska tänka på är liksom att det handlar om dosen av ljud under hela dagen, inte bara konserten. Så har man jobbat till exempel i en bullrig miljö under hela dagen eller har varit utsatt för ganska mycket ljud tidigare under dagen och sen dessutom lägger på en lång tid utav ännu högre ljud på en konsert, då har man liksom en ganska hög dos under en hel dag.
Mm. Steven Widén, hur vanligt är det att man får en hörselskada efter att man har varit just på en konsert?
Mm. Det, om man tittar på den samlade forskningen så finns det egentligen ingen konsensus kring hur stor risken är för att få hörselskada på grund av själva musiklyssnandet. Men det finns ganska många studier som visar att personer som exponeras för fritidsbuller, exempelvis konsertbesök, att de kan utveckla symptom som tinnitus och ljudkänslighet, ljudtrötthet. Man kan uppleva svårigheter med att uppfatta tal i brus och man kan även få en hörselnedsättning. Mm. Och till en början så kan ju de här symptomen vara tillfälliga och övergående. Men upprepas exponeringen för starka ljud så kan ju symptomen så småningom bli permanenta.
Men så det kan alltså vara så att man går från en konsert, det har jag ju upplevt själv, att man går därifrån, det piper öronen och sen går det över efter en dag eller två. Det är inte ovanligt alltså?
Nej, det är sådana här tillfälliga symptom och det beror ju egentligen på att i hårcellerna i cochlean, alltså snäckan, där finns det flimmerhår på de här cellerna som vibrerar när ljudet kommer in så att säga. Och får man då väldigt mycket belastning så kan de hårcellerna eller stråna lägga sig ner. Och det är då man blir lomhörd och man kan höra tinnitus. Går det bra så reser de där sig upp igen när man har fått lite ljudvila. Och då går symptomen tillbaks. Men om det här upprepas flera gånger så är ju risken att de lägger sig ner eller går av till och med och då får man en permanent skada.
Mm. Jeanette Ekblom Hägerström, kan man vänja öronen på något sätt vid starkt ljud?
Nej, det kan man faktiskt inte göra. Innerörat och innerörat ställe som Steven var inne på och pratade om, alltså de kommer att sloka och de kommer att stressas liksom av starka ljud och riskera liksom att skadas. Och det går liksom inte att vänja sig vid. Det går inte heller att reparera när det liksom har blivit en skada.
Men jag har ju hört att om man gillar ljudet, då är det inte lika farligt.
Ja, men eller hur? Det verkar ju jättebra. Men jag tycker att den här musiken var skitbra, så blir det ingen skada i örat. Men nej, det stämmer inte. Det spelar ingen roll vad det är för typ av ljud. Det är ljudnivån och ljudstyrkan och tiden som man utsätts för det som spelar roll, oavsett om man gillar det eller inte. Men man kanske kan vänja hjärnan, det kanske Steven vet mer om, och vänja sig vid själva obehaget.
Anders Myrdal, du har ju berättat för mig att du är en frekvent konsertbesökare och har varit så hela livet. Hur var det med dig när du var ung? Använde du hörselskydd då?
Inte nämnvärt faktiskt. Det enda jag kan väl säga att när jag tyckte det var för högt så kanske jag på min höjd stoppade fingrarna i öronen. Mm. Inte mer, absolut inga hörselskydd.
Hur länge var du ung då?
Fram till 30 drygt kanske, någon runt där.
Och då började du skärpa till då, använda hörselskydd. Vad har du använt sedan dess?
Ja, då började jag väl använda de här billigaste som de säljer utanför konsertlokalerna. De här skumgummiprupparna som är egentligen helt värdelösa.
Som vår lyssnare Dorina dessutom tycker är fula.
De är ju fula och oanvändbara skulle jag säga.
Varför är de det då, tänker du?
För att antingen skyddar de för mycket och då får man trycka in dem jättelångt in i öronen. Och då oftast ramlar de också ut till slut. Så då har man dem inte kvar.
Mm. Så sådana börjar du med. Men nu då, vad använder du idag?
Jag har haft mina som jag kallar för byggproppar. Som jag gick över till för, jag vet inte, ganska många år sedan.
Mm.
Och de är ju, har ju jag tyckt varit bra. Lite svåra och lite klumpiga.
Mm.
Men,
De här byggpropparna, när vi pratade i telefon innan så sa jag, är det de som ser ut som en julgran? Och det var väl den närmaste beskrivning av hur de ser ut som vi kom, eller hur?
Ja, de ser ut som en julgran eller en modern lampa, kan man säga.
Ja.
Uppbyggda i kanske tre etapper som man nästan till skruvar in i öronen.
Har de där etapperna någon funktion då?
Ja, det tycker jag nog beror på. Om jag går på metal så skruvar jag in dem lite längre. Och att det är högre volymen än vad det ska vara. Mm. Och det är väl för sig trevligt, men inte så bra för hörseln.
Men nu då, sen några dagar tillbaka, så har ju du fått testa ett par av de här öronpropparna som just Dorina är intresserad av. Det finns flera olika märken och varianter och vi har skickat över ett par till dig för 240 kronor som är framtagna för att just användas under konserter. Har du märkt någon skillnad på de här proffs, propparna och dina att, byggproppar.
Jag kan säga att det är stor skillnad. Det är samma princip egentligen. Det är bara att de är så mycket mer moderna. Och jag kommer absolut inte mer använda de här byggpropparna efter att jag har testat de här. Och nu har jag bara testat dem hemma, inte på någon konsert. Men jag har testat dem i riktigt hög volym och så märkt att de är betydligt bättre.
Men bättre på vilket sätt? Vad är det som är bättre?
De är lätt, de håller ute ljudet bättre och ändå hör jag det jag vill höra. Det är kanske inte väsentligt, men en stor skillnad också mot de här skitsamma. De sitter ju väldigt bra, de här nya.
Jämfört med dina byggproppar.
Ja, de sitter väldigt bra. Du behöver inte vara bekymrad över att de åker ur öronen och att du tappar dem.
Det är en jätteviktig aspekt faktiskt.
Ja, jag tycker det. Du behöver inget skrajsnöre, som jag brukar säga. Som mina barn tycker att jag är ett löjlig som att skrajsnöre. För att behålla att de inte ska åka iväg någonstans. Mm. Så att på det sättet är det är en väsentlig skillnad som är viktig. Mm. Det är ungefär så jag tycker.
Mm. Okej. Okay. Steven Widén, om man väljer att köpa ett par mer avancerade hörselskydd som också kostar lite mer, vad tycker du är viktigt att tänka på då?
Ja, det finns några saker som jag tänker att man kan behöva fundera lite grann kring. Först ur ett hörselperspektiv så är det viktigt med dämpningen, att det är bra dämpning eftersom det skyddar hörseln.
Och hur många decibel är bra dämpning?
Ja, precis. Det beror lite grann på vilken typ av hörselskydd man använder. Men det vanliga är att det ligger mellan 10 och 35 decibel någonstans. Dämpningen. Så finns det de som dämpar mer och så. Och pratar vi 35 decibel, då är det ganska mycket dämpning. Så att det är ju bra ur preventionssyfte, så att säga, för att förebygga hörselskador. Sen kan man också fundera lite grann på vilken typ av musik eller vilken typ av konsert där man ska gå på. Om det är förstärkt musik eller om det är akustisk musik, om det spelas utomhus. Där kanske ljudkvaliteten inte alltid är så där jättebra. Ljudbilden kanske inte är jättebra utomhus. Folk pratar, de dansar, de sjunger med texterna och man är där med kompisar och det är fint väder och så vidare. Så att det är mycket mer i själva musikupplevelsen som är viktigt än själva ljudbilden, tänker jag.
Ja, just då kanske man vill att det ska slippa in lite prat och så också, eller hur menar du?
Om man är med kompisar, då kanske man vill kunna kommunicera också. Men det är viktigt att tänka på att om man använder hörselskydd så ska de ju sitta i hela tiden. Det är inte bra att ta i och ur. Det kan faktiskt vara mer skadligt att man gör så. Så att sätt i hörselskydden och ha dem i under hela konserten.
Aj då, varför då, undrar man ju. Varför är det mer skadligt att ploppa i och ur dem? Det där låter läskigt, tycker jag. Jag känner igen mig.
Ja, vi gör nog det. Därför att det är ju besvärligt att prata med någon om man har någonting att göra. Men det här tror jag att Jeanette kan mer om. Men det har ju med stapiritusreflexen att göra. Den kan liksom blocka lite grann eller dämpa lite buller. Men när man tar i och ur hörselskyddet så sätter man den funktionen ur spel. Och då gör det att man får mer ljud i örat, så att säga. Det finns ingen dämpningsfunktion längre.
Jeanette Ekblom Hägerström. Dämpningen är viktig, säger Steven. Hur stor dämpning ska man ha om man utsätter sina öron för 115 decibel?
Ja, så mycket som möjligt, tycker jag då, ur ett hörselskyddsperspektiv eller öronskyddsperspektiv.
Men om man tänker på själva ljudupplevelsen då?
Ja, men exakt. Man vill ju gärna liksom ha en bra ljudupplevelse, men man vill samtidigt inte skada sina öron. Och det beror också lite på vad det är för typ av musik, som Steven var inne på också. Vad är det för konsert man är på? Vad är det för musik man lyssnar på? Så att använda kanske hörselskydd med olika dämpning för olika syften, det är nog kanske inte helt fel.
Dorina Wikström, har du någon fråga till våra experter nu när du har chansen?
Åh nej, inte det.
Blir det något köp då, eller inte?
Jo, det blir det. Och jag blir ju som glad att de här skuldpropparna anses vara oanvändbara, och de här byggpropparna, de har jag ju också sett, och de tycker jag inte heller så snygga. Så att jag kommer nog gå på de här snyggare, och så får jag hoppas att de funkar bra.
Du går på utseendet där. Tack musikälskare Anders Myrdal, Jeanette Ekblom Hägerström från Karolinska institutet, och tack också Steven Widén, Örebro universitet. Och tack Dorina Wikström.
Tack.
Det var allt vi hann med idag. I nästa vecka går vi igenom hur man kan skydda sitt hus på bästa sätt om olyckan är framme och blixten slår ner. Tekniker var Daniel Högberg och Joakim Lövgren, producenter Erik Arden och Linda Akten. Jag heter Anna Berg och inslagen i programmet sändes första gången i december 2025 och mars 2026. Vill du höra mer från oss så finns vi i appen Sveriges Radio.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.